Vi läste igår lite grann om människans inre öga. Konstaterade att människan är både fysik, det vill säga stoft från jorden, och hon är livsande från Gud. Jordiskt råmaterial och himmelskt råmaterial. Och att såväl människans fysiska varelse som hennes andliga varelse innehåller sinnesorgan. Inom parentes förresten, så låt oss nu göra klart för oss detta, att människans ande och kropp är inte två avgränsbara enheter. Ibland så när man talar om det här så får människor för sig att det handlar om att anden sitter på ett ställe och kroppen sitter på ett annat ställe, eller hur man nu ska uttrycka det, eller att anden och kroppen går att väldigt särskilja från varandra. Man möter ibland människor som säger att ja, detta säger jag utifrån min ande. Ungefär som att de kunde peka på vad den satt och vad den sa då. Det tror jag är en helt obiblisk föreställning. Jag brukar ta den här liknelsen att när du löser upp en sockerbit i en kopp kaffe, så kan du efteråt inte peka ut var sockerbiten finns någonstans. Därför att kaffet och sockerbiten har blandats med varandra. Och därför smakar hela kaffekoppen lite socker och lite kaffe. Och så är det med dig och mig. Ande och materia är så att säga sammansmälta. Och därför är det inte så att vi går omkring som människor och känner en sak i själen och en annan sak i anden. Ungefär som att anden sitter där och själen sitter där. Eller när det är själen så känns det så, när det är anden så känns det så. Därför att då blir vi ju på något sätt kluvna i bitar igen. Och den här kluvenheten ska vi vara lite misstänksamma mot. Utan vi känner oss som en person, punkt och slut. Men en person som är gjord av råmaterial från två håll. Och det är enheten som är du. Det är inte så att det är anden som är du, och det är inte så att det är kroppen som är du. Utan du är alltihopa, du är summan av hela rubbet som har smält samman med vartannat. När en människa dör så skiljs anden och, vad ska vi säga, det som är från himlen och det som är från jorden skiljs ifrån varandra. Fader, i dina händer befaller jag min ande, säger Jesus när han dör. Och vi kan titta i Lukas 8 kapitel och 55 vers. Och nu läser jag ur gamla bibelöversättningen. En liten stund, därför att den nya bibelöversättningen är mera tillrättalagd och mer omskrivande. Och det är inte alltid så säkert att översättarna till NT81 har just betonat ordet ande i en given situation, utan man har kunnat uttrycka det på många andra omskrivande sätt. Liksom samvetet har bytts ut mot uppsåt. Lukas 8 kapitel, vers 54 och 55. Jesus håller på att uppväcka Jairus dotter. Och då står det så här: men han tog henne vid handen och sa med hög röst: flicka, stå upp. Då kom hennes ande igen och hon stod strax upp. Och det är ordagrant översatt ifrån grundtexten. Då kom hennes ande igen. Då fick hon livet tillbaka, eller vad det står i nya översättningen.
Återvände hennes ande. Återvände hennes ande.
Står det ande där?
Ja.
Jaha. Ja. Då kom hennes ande igen. Ja. Människans ande är inte på samma sätt som så att säga vår fysiska varelse. Rumsligt begränsad på samma sätt. Även om man inte kan peka på sig själv och säga att där sitter anden, eller där sitter anden, eller så känns det i anden och så känns det i kroppen, så betyder människans andliga aspekt att människan i det icke-materiella kan nå utanför sin fysiska kroppsbegränsningar. Paulus antyder det på några ställen för oss och vi ska titta på det i Kolosserbrevet, 2:5. Om jag också till kroppen är frånvarande så är jag dock i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland er och när jag ser fastheten i er tro på Kristus. Ja, det där kan ju betyda lite av varje. Jag tänker så ofta på er. Skulle det ju kunna betyda. Och så skulle man ju kunna säga kanske i vanliga mänskliga sammanhang att jag i andan om är jag hos er ungefär. Men jag är ju själva verket 150 mil därifrån. Och alla vi som någon gång har varit i Kalix, vi kan ju sitta här på Sörgården och tänka på Kalix. Och riktigt gott oss i hur trevligt det är i Kalix. Och så tänker vi då att jag är andan om är vi där. Men det är nog inte riktigt det Paulus menar ändå. För han säger att jag gläder mig när jag ser den ordning som råder bland i sig. Och det där, det kan vi ha erfarenhet av. Framför allt när vi övar förbön. Ibland så kan man när man övar förbön för en människa uppleva oro för den människans skull. Och jag minns en kvinna som var med på den första sån här själavårdskurs jag hade. Hon är nu hemma hos Herren. Hon hade en sån här riktigt härlig förbönstjänst. Jag känner en annan människa som hon hade tagit som sin uppgift att bedja för. Och det hände många gånger när den här kvinnan som åtnjöt förbön av sin äldre syster, att det hände att den äldre kvinnan ringde och sa det att jag känner idag att det är något särskilt. Ja, det är alldeles riktigt. Jag ville bara veta vad det är. Ja, jag ska tala om för dig vad det är. Och så kunde hon då tala om vad det var. Hon var i anden närvarande. Men ofta är det ju så att det vi förnimmer när vi bara är i anden närvarande, det är ganska vagt många gånger. Man kan uppleva en vag oro, man kan uppleva en vag glädje, man kan uppleva en vag tacksamhet. Men riktigt i ord uttryckt vad den innehåller vet vi inte alltid. Paulus, han är närvarande i Kolosso och upplever att det är ordning där. Och han gläder sig över det. Men sen skriver han på ett annat ställe att jag har hört ifrån Epafroditus att det är si och si och så. Han har också fått ett budskap i ord som så att säga ger förnimmelsen ett innehåll. Nu är det så med ordet ande att det betyder också vind. Det gör det såväl i grekiskan som i hebreiskan. Och den luft vi andas in och ut är ju en bra bild för det här. Vår ande består inte av luft, ty luft är materia. Men någonting som går djupast in i oss och någonting som sträcker sig långt utanför vår fysiska varelse. Och som inne i oss är oupplösligt förenad med den fysiska varelsen. Det är ju en fantastisk bild när vi känner blodomloppet och syrgastransporten och röda blodkroppar och alltihopa det här. Det visste man ju inte på den tiden, men i alla fall. Låt oss ta nu detta som en bild. När vi har suttit här i rummet en stund så har vi alla haft samma luftatomer och luftmolekyler i oss. Vi hinner dra in ganska många på en timme och andas ut igen. Så småningom känns ju luften lite begagnad. Och det jag vill försöka att illustrera med detta som en liknelse, märkvärd som en liknelse. Det är detta att vi kan sitta här i denna lokal och kanske ha några meter emellan oss. Och ändå nå fram till varandra. Nå så att säga med någonting av oss själva en konkret kontakt. Som kanske till och med kan få, inte bara så att vi studsar på ytan av varandra i något hänsyn. Utan att vi också liksom får uppleva någonting av en sammansmältningsprocess. Inte fysiskt förstås, men andligt. Och jag tror att människans ande är det instrument med vars hjälp vi upplever gemenskap. Om vi med gemenskap menar direktkontakt och sammansmältning. Så tror jag att det är någonting som vi upplever med hjälp av att vi är andliga varelser. För man ser i så många situationer detta att ord, miner, signaler och meddelanden har så väldigt kort räckvidd. Vi ser det när vi träffar människor som lever i ensamhet. Man kan slita hårtestarna i förtvivlan över att det är så svårt att nå fram. Man sitter så nära som man kan ta på varandra. Och ändå känns det som det var ljusår emellan. Och man undrar varför känns det så? Jo, vi når inte fram, så att säga, på ett andligt sätt. Jag tror det är så. Vi ska titta på ännu ett bibelord som talar om detta att människans ande är, så att säga, en både vår invärtes människa och någonting som når långt utanför våra fysiska begränsningar. Första Korinthierbrevet 5. De fem första verserna. För där kallar Paulus till sammanträde i Korinth. Eller församlingsmöte, eller vad vi ska kalla det. Och det är fastän han inte alls är närvarande själv. Han är långt därifrån. Och han har ingen möjlighet att resa dit. Men han kallar till sammanträde ändå, så att säga. Vi ska se vad han skriver. Det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrivs bland er som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast med blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden är närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen över den som förövat en sådan ogärning. I Herren Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Här finns det nu i församlingen en man som söker gemenskap med demonerna. Och försöker också att ta den gemenskapen med sig in i församlingen, så att säga. Paulus säger att han kan inte vara kvar i församlingen. I enhet måste vi nu visa ut honom i församlingen och hänvisa honom till de andemakter han har sökt. För att därigenom provocera honom till omvändelse. Och helt visst är Paulus ledd av den helige ande till att utföra en sådan gärning och fatta ett sådant beslut. Det här är ingenting som vi går omkring och gör på fri hand, så att säga. Men nu är det egentligen inte detta jag är ute efter, utan det här att Paulus, han är väl till kroppen frånvarande men till anden närvarande på ett sådant sätt att han tillsammans med församlingen kan fatta det beslutet. Vi kan göra detta i enighet och gemenskap fastän jag inte är där, för min ande är likväl hos er. Det betyder inte att någon astralkropp flyger ut och färdas i trans bort igenom eller någonting sånt här. Det finns ingenting av spiritism i det här. Utan det är alltså bara så att Paulus, som den förebedjare han är och engagerad i församlingen som han är, har så att säga en kärlekens förlängda arm in i församlingen och finns där med det av sin natur, av hans natur som inte är materia utan som är av himmelskt råmaterial. Lite tidigare under den här kursen så försökte jag teckna en liknelse om hur vi ska bära oss åt för att göra en människa god. Jag sa att vi kan ta och exportera honom till en öde ö och tippa av 100 böcker om godhet. Och så sa jag alternativ 2 är att låta honom leva ihop med en som är god. Och det är alltså 2 sätt att förmedla, ska vi kalla det kunskap. Det ena är kunskapens träd och det andra är livets träd. I det ena fallet läser han en bok om godhet. I det andra fallet ser han en god människa och påverkas av honom. Och det här, själva ordet samvete kommer in. För det är ett så klurigt ord. Samvetet är ett organ för samvetande. Alltså den form av kunskap som man inhämtar genom att leva tillsammans med en som är god. Den påverkan som man utsätts för i en gemenskap och som alltså innehåller helt andra kraftflöden, helt andra egenskaper, helt andra förutsättningar än man någonsin kan få bara genom att läsa böcker. Att vi alltså skiljer på kunskap och samvetande, eller hur vi nu ska göra. Att vi lär oss att se skillnad på det. Den kunskap jag kan få genom att läsa böcker, den äger jag själv. Jag kan göra vad jag vill med den. Jag kan strunta i att använda den. Jag kan använda den för vilka syften jag finner gott. Den gör mig oberoende. Den kunskap jag får genom samvetande är något helt annat. I vardagssvenska kallar vi det för påverkan, om vi vill. Den gör mig inte oberoende av omgivningen, utan den gör mig beroende av den person som jag, så att säga, påverkas av. Jag är på något sätt personligt knuten till honom eller henne. Vi kommer in i ett någon sorts gemenskapsförhållande. Och vi ska ha klart för oss att den här skillnaden, den finns inte bara på, vad ska vi säga, insiktens och kunskapens område. Den finns lika mycket på viljans och känslans område. Det finns känsloupplevelser som är typiska enmansgrejer. Tänk dig en person som sitter med freestyle-lurar på huvudet och sprutar amfetamin intravenöst. Och han upplever mycket. Men ingen i omgivningen kan dela hans upplevelse. Känslor till 1000, men enmansgrejer. Ta som kontrast till detta bilden av Jesus som står och gråter utanför Lazarus grav. Gråter han därför att Lazarus är död och för att han är ledsen över att Lazarus är död och att han aldrig får se Lazarus mer? Han vet att om 5 minuter kommer Lazarus att stå där. Varför gråter han då? Jo, av medlidande med systrarna. Medkänsla. Det finns känslor som är typiska flermansgrejer, så att säga. Och som vi delar med varandra och som fogar oss till varandra. Det finns känslor som är lika typiska enmansgrejer och som egentligen skiljer oss från varandra. När vi för över detta på känslans område så inser vi snart att det som är äkta, dyrbart, sant och riktigt i våra känsloupplevelser har med denna gemenskapsdimension att göra. Medan alla känslokickar och egotrippar som vi söker oss alldeles, så att säga, som enmansgrejer har en väldigt destruktiv förmåga. Därmed menar jag inte att du ska gå hem och kasta freestylen. Det tänker jag inte göra själv. Men jag menar att Om du blir så drogad på din freestyle så att du upphör att kunna prata med din omgivning, om du ständigt ska gå omkring med de där lurarna på huvudet, så händer någonting. Även om det inte är dagligen är demonisk rockmusik du matar med, utan kanske Beethovens femte pianokonsert och Dvoraks violoncellkonsert och så här, så kan det ändå på något vis i längden bli någon sorts egotrippan och det hela. Det som är äkta har med gemenskap att göra. Det som utvecklar oss. Och det är lite grann i detta du känner igen det andliga hos människan. Därför det andliga hos människan har med gemenskap att göra. Det är inte så att andliga känslor är gröna medan alla andra känslor är blå, och andliga tankar är gröna medan alla andra känslor tankar är blå. Men det är så här att det som föder gemenskap och det som på ett sätt också inspireras av äkta gemenskap har en andlig grundkaraktär, tror jag. Vi ska titta vidare lite grann i första Korinthierbrevet, ska ni se, i tredje kapitlet. Där ska vi läsa från början ett litet stycke. Och jag kunde inte tala till er, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av kötslig natur, såsom till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte, till det fördrog ni då ännu inte. Ja, inte ens nu fördrar ni det, eftersom ni ännu har ett kötsligt sinne. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne och vandrar ni inte då på vanligt människosätt? När den ene säger, jag håller mig till Paulus, och den andra, jag håller mig till Apollos, är ni då inte lika hopen av människor? Låt oss nu minnas detta, att det här det skriver Paulus till den särklassigt mest karismatiska av alla församlingar som beskrivs i Nya testamentet. Heja på vad nådegåvor det fanns i Korint. Oj vad det talades i tungor. Det fattas inga nådegåvor i er väntan på Jesu Kristi återkomst, som Paulus skriver i första kapitlet och sjunde versen. Här fattas inga nådegåvor. Men jag kan inte tala till er som till andliga människor. För andliga är ni inte. Varför är de inte andliga? Jo, det finns kiv och avund. Och det betyder alltså att man når inte fram till varann. Det finns spärrar på vägen. Och då lever man alltså inte utifrån, vad ska vi säga, den enhet, den gemenskap, detta som betyder att man når fram till varann och smälter ihop med varann. Så att man kan börja samveta med varann och glädjas med den som är glad och gråta med den som gråter. Utan man går där som främlingar för varann. Med mycket insikt om andliga ting, och ändå är man inte andlig. Utan den kunskap man har i andliga ting, så att säga, det kan gott vara något som man har läst i en bok. Man är till och med stolt över vad andra tycks ha läst i en bok, eller vad man tror att andra har läst i en bok. Ja, jag håller mig till Paulus. Han verkar liksom vara den kille som det rullar på. Nej, vi håller oss nog mera till Apollos. Han predikar på ett annat sätt. Nej, Petrus är det som gäller där. Han sjunger så bra. Ja visst. Gemenskapen borta. Oandlig. Och i kapitlen innan har ju Paulus talat om Guds hemlighetsfulla visdom. Man talar om att vi har att utlägga andliga ting för andliga människor. Och korsets vishet är ju just att utlägga andliga ting för andliga människor. Så att våra ögon öppnas för att vi hänger ihop, och vi kan få lov att hänga ihop, och vi kan få lov att smälta samman. Och bli beroende av varandra, bara beroende av Gud. Sammansmälta till en enhet, en Kristuskropp. Man kan i praktiken se en intressant illustration till det här fenomenet att människan är ande. Och inte bara fysik, eller detta att människan också är ande, ska jag säga. Det finns något som heter hypnos. Och det är som fenomen något ganska enkelt och intressant och ingen människa kan förklara det. Vi tar och lägger dig på en bekväm dyscha och så kör vi med lite avslappning först. Nu känns benen tunga och slappa och du ligger behagligt utsträckt och allt det här. Va? Det har ni hört sådana här grejer. Och efter ett tag så kommer man med lite grann så här att ja, du börjar känna dig nu dåsig och välbehaglig och det känns fridsamt och lugnt och skönt och du sträcker ut dig och det är behagligt och du blir mer och mer dåsig och du blir lugn och det kommer en frid och ja, man kör lite sånt här. Ja. Efter en stund så slocknar personen av. Man säger till honom att du blir allt sömnigare och sömnigare. Nu så behöver du inte längre vara vaken och du behöver inte längre bita dig fast i omvärlden. Utan du kan liksom bara låta dig upp någonting. Ja. Då inträder ett tillstånd som vi kallar hypnos. Du är inte längre vid medvetande. När detta tillstånd är över vet du inte vad som har hänt. Ändå hänger du med. Ändå kan man tala till dig. Och någonting i dig kan ta emot påverkan fastän du inte längre är vaken. Och detta något har väldigt speciella egenskaper och väldigt speciell karaktär. Det finns något som på fackspråk kallas för posthypnotisk suggestion, vilket alltså innebär en suggestion som träder i kraft först när personen har vaknat. När du ändå ligger där och har slocknat av så säger vi till dig till exempel så här att nästa gång du får äppelmos på havregrynsgröten så sparkar du till grannens katt. Och så väcker vi upp dig. Och det går veckor och det går månader och det går ett par år för du äter inte havregrynsgröt och sen dag av en ren sinkadus så får du havregrynsgröt med äppelmos. Och du går fullständigt iväg och letar upp grannens katt och sparkar till den. Efteråt så klappar man om dig och frågar vad i all sin dar tog det åt dig, jag vet inte, säger du. Posthypnotisk suggestion. Man har alltså lagt in någonting med en styrförmåga i ditt liv och ändå visste du inte om det. Det här, det vet alla psykologer. Och de är så glada i att kunna bortförklara allt möjligt. Så hypnos, religion är ju givetvis bara hypnos. Och folk går omkring i egendomliga posthypnotiska suggestioner och gör saker bara därför att de har suttit mer eller mindre avslocknade under predikningarna och hört saker som de inte visste vad det var. Säger psykologerna. Och när man då frågar dem, min älskade vän, vad är hypnos för någonting? Så får man inget svar. Men man då flyttar fram positionen och säger det att är inte det ett uttryck för att människan är något mer än materia, så brukar det bli ganska tyst. Därför jag tror att det som händer, det är att det som vi kanske skulle kalla själ i människan, det vaknar medvetandet, kopplas ur, men anden är fullt påverkbar. Människans ande är extra åtkomlig och extra påverkbar. Man kan alltså påverka en människa. Vi måste skilja mellan den bokliga kunskapen som bara ger information och samvetandet som ger påverkan. Och här har vi alltså vänt på steken. Här har vi en människa som inte har en aning om någon information alls, men som är uppfylld av påverkan efteråt. Jämfört med killen som sitter på en öde ö och läser sina böcker om godhet. Han blir proppfull med information men han har ingen påverkan. Ja, men inte det som kommer av en människas närvaro. Och det är det jag menar med påverkan. Alltså mellanmänsklig identifikation. Många har ju funderat på fenomenet Hitler. Och öj vad det har skrivits böcker om Hitler. Man har undrat hur kunde Karn få en hel nation mentalsjuk? Ja, man kan peka på att han trädde fram i krisens ögonblick och det blev ordning på torpet efter att ha varit anarki och i den stilen. Det är mycket som bidrar i det yttre. Men faktum är ju att han var expert på påverkan. Det finns ju massor med vittnesbörd i olika Hitlerbiografier om människor som när Hitler är frånvarande så bestämmer man sig för att nu ska vi göra så och så och så. Men så fort man kommer in i hans närvaro så förlamas liksom alla initiativ. Ibland den högre officerskåren fanns ju under hela andra världskriget olika gubbar som satt och smed planer på hur de skulle kasta Hitler ur salen. Det var ingen som vågade, det var ingen som kunde. Så fort de träffade Hitler så bara var allt samma som grus och aska. Det är påverkan. Och de påverkades hela tiden till att så att säga fungera, göra saker som de med sitt förstånd insåg var idioti. Vad officerarna insåg på ett tidigt stadium att Hitler kunde inte vinna kriget. Ändå, när de alltså möter honom i dagliga rådslag om olika fältslag och framryckningar eller reträtter och annat sånt här, så är de hela tiden bundna vid hans person. Det finns en dråplig historia om jag tror det var borgmästaren i Danzig som det då hette, alltså nuvarande Gdansk, när Röda armén närmar sig 44 och står bara några mil utanför stan, så kommer han i panik till Hitler och i Berlin. Och han, Hitlers adjutant, alltså som sitter i rummet utanför, han träffar den här killen och killen är våldsamt pessimist och det finns ingen chans. Ryssarna är våldsamt överlägsna och kommer att ta stan bara några dagar. Och så får han audiens hos Hitler in en liten stund, kommer ut strålande av glädje. Åh, Danzig kommer att bli räddat. Man undrar, hur bär sig Karn åt? Ja, sånt är ju påverkan. I det fallet alltså en ond påverkan, en påverkan till något mot bättre vetande. Men vi måste skilja mellan alltså påverkan och information. Reklamkillarna är ju alltid ute efter att säga det att vi bara informerar med reklamen, men det är ju klart att det påverkar till tusen. Och alltid så finns det ju en sexig kvinna eller någonting att identifiera sig med och alltså inte bara nu som någon sorts attraktionsobjekt utan som någon sorts person att väcka olika påverkansmekanismer till liv i människan för att göra henne mottaglig för ett budskap som man annars inte skulle se. Vi försöker alltså att knyta människor till människor eller till tänkta människor eller till idealbilder av människor. Nu kommer vi tillbaka till syndafallet här igen. Men att vi lär oss att se skillnad på påverkan som jag tror är i princip en andlig funktion jämfört med information som är något, om vi ska kalla det själ istället, vad vi ska kalla det.
Men den är hårfin måste du väl med.
Va?
Den är hårfin den där.
Ja, det är den säkert inte, men vi är skumögda. Ja. Ja, det är klart att om jag skriver en roman och där tecknar en bild av en person som du kan identifiera dig med. Men jag menar, om du till exempel har läst vetenskapliga skrifter ett tag, läst lite doktorsavhandlingar eller statens offentliga utredningar. Mm. Ja. Då förstår du vad jag menar. De vädjar inte till vår ande.
Man kan göra. De är bra skrivna.
Ja. Det är kanske tänkbart i teorin i alla fall. Jag tror att det finns en klar gräns här, men jag tror också att vi har svårt att se den gränsen. Och därigenom så tycker vi att den kanske är suddigare än den i verkligheten är. Men vi behöver inte fördjupa oss i det. Jag är bara ute efter att försöka teckna lite grann av hur vi kan erfara att människan också är ande. Och att andlighet inte mäts i antal mirakler per tidsenhet. Eller i hur långa profetiorna är eller någonting sånt här. Utan andlighet har att göra med hur väl vi når fram till varandra, hur väl vi når till Gud. Eller rättare sagt, Gud når till oss. Och att andens kunskap är samvetandet. Medan själisk kunskap, om det uttrycket tillåts mig, är alltså den rena tabellinformationen. Formelkunskap, om du så vill. Ibland kan vi se det här fenomenet. Det finns någonting inom psykiatrin som kallas folie à deux. Det är franska. F-O-L-I-E. Sen kommer det ett A med en accent, vad heter det? Accent grave heter väl det när den sitter baklänges. Och så D-E-U-X, folie à deux. Galenskap på tu man hand, om man får översätta det till svenska. Men fenomenet kan vara intressant att känna till och känna igen, även om man inte lägger termen på minnet. Därför att det handlar om att en person är, som vi då säger, sjuk och kanske lever i svåra vanföreställningar, kanske väldigt mycket misstänksamhet, och isolerar sig i sin misstänksamhet. Och med in i det här isolatet av misstänksamhet går hans friska hustru. Hustrun har inte upplevt det han har upplevt. Men efter ett tag så har han smittat hustrun med sin misstänksamhet så till en grad att hon är lika misstänksam som han. Det som på något sätt är sjukt hos honom har smittat av sig på henne. Och hon lever i samma sjukdomsvärld som han lever i, fastän hon egentligen inte är sjuk på samma sätt. Och det kan man se när man skiljer man och hustru åt. Vi antar att om mannen dör och hustrun sen kommer ut ur det här isolatet och börjar leva tillsammans med sunda, friska människor, så upptäcker man att det där dunstar bort hos henne, därför att det var egentligen inte hennes eget. Nej. Jo. Mannen var sjuk och hustrun var smittad, ja. Ja. Och så dör mannen och så kommer hustrun att leva friska människor. Och då förflyktigas ofta det här. Ja, han påverkar. Ja, men så länge de levde ihop så påverkade han henne så att hon delade hela hans föreställningsvärld och alltså levde i samma atmosfär, om du så vill.
Han var inte stark nog att slå tillbaka med henne.
Nej, hon var inte stark nog att värja sig för det sjuka hos honom. Utan genom att samveta med honom tar hon över hans föreställningsvärld, hans misstänksamhet, hans avoghet och alltihopa detta. Men när han dör så öppnar sig en möjlighet för henne att gå ut ur det här. Som, om vi tar Hitler igen, så var ju det en galenskap på 40 miljoner, så att säga. Han lyckades ju smitta en hel nation, karn. Och det är egentligen samma funktion. Och vi kan som själavårdare ofta känna av det här. Jag menar att man engagerar sig djupt i en lidande människas problem. Och det dröjer ju inte så hemskt länge för man upplever det som att den människans mörker börjar smitta över på en själv. Och ofta är det ju så här att om man håller sig på så bekvämt avstånd att man inte känner av den smittan, så har man heller inte mycket ljus att smitta med i andra riktningen. Så själavård är ju väldigt mycket en smittornas kamp. Jag tycker om en liten bild som vi ska sluta denna timme med. Bilden av själavård. Du står ute på en vacker sommaräng. Blommor blommar och bin surrar och fjärilar och fåglar och ulliga molntappar och ett härligt solsken. Och sonlagret finns ännu kvar, så behöver vi inte vara rädd för solen. Och en bit ifrån dig så finns det en stor bergvägg och i den finns det en grotta. Och in i grottan går ett rep. Och du står och drar. In i grottan finns det en människa som du ska hjälpa. Du försöker dra ut honom på ängen för att han ska få uppleva livsglädje. Och han vill dra in dig i grottan för att du ska uppleva gemenskap med honom där. Det är själavård. Och det beror på att om du överhuvudtaget ska kunna ha någon hjälp att leverera, så måste du etablera så att säga en det måste finnas en brygga mellan dig och den person du ska hjälpa. Din ande och hans ande måste ändå nå kontakt med varandra. Ni måste nå fram till ett tillstånd av samvetande. För själavård är inte information, utan det är faktiskt påverkan. Och det är inte påverkan från dig, utan det är så att säga den påverkan som finns i livet med Kristus. Men du finns där som en del i den påverkansprocessen, du är medengagerad. Och du vill påverka till ljus, du kommer samtidigt in i ett förhållande där du påverkas till mörker. Och att mellan varven få vara tillsammans med Herren och bara bli renad från den påverkan. Det betyder att man som själavårdare måste få lov att vara ensam en hel del. Ensam med Herren. Det bygger alltså, hela själavårdsprocessen bygger på ett samvetande mellan dig och den människa du ska hjälpa, och att ni båda får samveta med Herren. Och i det här ska vi nu gå vidare och bekanta oss mer med människans samvete för att förstå både själva själavårdsprocessen och förstå vad det innebär att en människa blir fri i sitt innersta.